Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Ride.
Det är så bra, ja. Jag huskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, vi är tillbaka. Via Plays hockeypodcast nummer 305. Startar upp året 2021. Och gör det bara dygnet före NHL-premiären 2021. En ny märklig hockeysäsong tar sin början där borta med fyra nya divisioner. Vi ska syna det här noggrant. Prata lite kring det som hände under junior-VM. Och sen så får experter blicka kring det de önskar. Så det här kan bli intensiv timme. Kommer nog bli lite längre än så, gissar jag. För vi har med oss Erik Granqvist. Hur mår du?
Jag har aldrig mått bättre denna morgon. Solen skiner i Ängelholm. Jag får äntligen prata med er. Jag vill tacka alla lyssnare för visat tålamod. Vi var ju i JVM-bubblan som sagt. Så att det blev ju ingen podcast då. Förutom Hockeypuls som jag spelade in med Adam Johansson. Han hälsar så mycket till er. Våran gamle vän. Men jag är väldigt sugen på att höra vad Håkan och Rickard och du har att säga om NHL-säsongen 2021.
Det finns mycket där, så vi kan väl släppa in och säga god morgon och god fortsättning till Håkan Södergren också. Hur är läget med dig, Håkan?
Jo tack, kan inte klaga. Det är snö i Oslo och skönt, fint och hög luft. Kallt, ett par 3-4 grader kallt ute. Så att, och Molly, min lilla hund, sitter här i knät på mig också. Så jag har inte så mycket att klaga på.
Det låter oerhört harmoniskt måste jag säga. Kan du svara upp till Erika?
Inga hundar, där är jag väldigt bestämd. Däremot så fortsätter mina trädgårdsprojekt oavkortat. Med numera ett försök att skaka liv i min gamla hockeyrink här. Eller den trädgårdsrinken som har varit både en föremål för glädje och viss frustration genom de tre säsongerna som den har fått. Den skulle få vila i år. Men eftersom allt annat vilar nu så byggde jag ihop den och hoppas att det håller minusgrader. Så vi kan slå rekordet från i fjol med en skridskåkning.
Oj, berätta lite mer om frustrationen.
Nej, men du vet ni ju själva som har barn att när man säger att nu ska vi bygga någonting så tror de att nu är det klart om 10 minuter. Och riktigt så enkelt är det ju inte. Dels när det ska frysa vatten men också när man ska slå ner sargstöd i kärle. Det var inte det snabbaste och lättaste. Men ja, ni vet, ger man sig in på någonting då vill man ju ta det i mål också.
Det är klart.
Så nu står den där i alla fall. Och vi har inte testat den än så jag ska inte vara för kaxig. Men det ser okej ut.
Kan du inte skicka en bild till mig sen ska jag lägga ut det på via Play Hockeys Instagram-konto hur det ser ut när det är klart?
Ja, jag fixar det på en gång.
Ja, det är underbart ju. Ja. Du, NHL-säsongen närmar ju sig här nu ordentligt. Håkan, ta sig igenom upplägget här. Vad väntar?
Ja, fyra divisioner som vanligt. Men sen har du ju då lite omstrukturering beroende på det här covid-infernot som vi lever i. Man får ju inte åka mellan USA och Kanada så det har ju skapats då en norddivision med enbart 7 kanadensiska lag i. Någonting faktiskt som ska bli väldigt spännande och intressant tycker jag för att det är många kanadensare så att säga, som har önskat att få många lag i ett slutspel och det finns ju faktiskt en realistisk möjlighet till nu då, tack vare den upplösningen. Men då har man ju fått stocka om lite som jag uttrycker det på de tre olika andra divisionerna då, med amerikanska lag i. Så det har blivit lite förskjutningar på vissa lag där. Så att Det blir ju egentligen lite förändring, eller rätt stora förändringar i just lagsammansättningarna. Eller förlåt, divisionssammansättningarna. Mm. Och sen också det att man får inte, man möter bara lag i sin egna division. Du åker alltså inte mellan divisionsgränser eller delar av landet, utan du håller inom din lilla geografiska och praktiska division. Och så möter du dem då 7-8 gånger. Hemma, borta, hemma, 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 borta, borta, borta. Väldigt oregelbundet hur man spelar mot varandra. Så det blir en väldigt, väldigt annorlunda NHL-säsong. Men också väldigt mycket intressant i den delen att vi får se lite förändringar. Och det brukar vi inte göra så ofta i NHL.
Nej, det ska spelas 868 matcher. Ta sin början 23.30 imorgon onsdag. Alltså, jag tror att det var 115 eller 116 dagar nu i följd med hockey. Då får
116.
116 dagar, det är ju mäktigt. Vad tycker du om upplägget, Erik?
Formidabelt. Jag gör ett tillägg där att sen när det är dags för slutspel, då gör man ju upp i de fyra bästa lagen i respektive division, gör upp då en semifinal och final i sin division. Och sen blir det en sidning, de fyra lagen som tar sig från varje division, hur många poäng man tog i grundserien, där blir sidningen. Så att vi kan ju få se en final till exempel mellan lag som normalt är på östra konferensen. Så nu kan det ju bli otroligt speciellt och en unik säsong på det sättet. Så jag är väldigt förväntansfull. Vi går ju mot ljusare tider rent solmässigt, men det känns som något speciellt. När NHL är på väg igång, då är det något i en själv som kommer till liv, som ligger lite dött när det inte är NHL-hockey, världens bästa liga.
Du, Rickard, vad tycker du är det bästa med det här upplägget?
Det är den norra divisionen, helt klart. De kanadensiska lagen som får nötas så att de kommer få nog av varann och lite där till. Och det känns på förhand helt underbart faktiskt att det väcks till liv en massa rivaliteter. Det är inte bara den norra divisionen, den östra ser ju skitspännande ut också, och egentligen alla när man bryter ner det. Det är ju svårt att tippa i vanliga fall, men att man ska spela så här många gånger mot varandra, det borgar ju för att väldigt många spelare kommer tycka väldigt illa om varandra när säsongen är slut.
Kommer du höra ordet gurgel någon gång?
Det kommer säkert bli gurgel både här och där. Det finns väl några grader i det där också som jag har glömt nu bara för det, som säkert kommer behöva uppgraderas också. Tänk dig att behöva möta Brad Marchand till exempel en 12-14 gånger på ett år och sen slutspel på det.
Ja, det kommer bli, och som du var inne på, den här kanadensiska divisionen där, de möter ju varandra ytterligare fler gånger då än vad de andra tre då, eftersom de bara är 7 lag i den där divisionen. Jag är lite inne på, kommer det bli för stort intresse kring den här North Division, tror ni? Vad tror du, Håkan? Så att de andra glöms bort alltså, lite?
Rent i Kanada kommer ju allt fokus ligga på den. De struntar ju i de andra lagen, helt klart. Men sen ska du veta, sen finns det en hel del så kallade snowbirds. Det är alltså kanadensare och folk från norra staterna som ofta har sina sommaruppehåll i Florida, Arizona och liknande ställen. Och det är mycket där, de som går på ishockey också i de staterna. Så att det finns ju liksom ett genuint hockeyintresse över hela landet på så vis. Men självklart alltså, var det OS-finalen 2010 mellan Kanada och USA som sågs av 85% av Kanadas befolkning på TV.
Aha. Ja.
Jag tror det är det mest tittade programmet någonsin var i Kanada. Så att det behöver ju liksom aldrig diskutera. Och jag ska bli väldigt spännande att se också de siffrorna från JVM här, hur många som såg den finalen. För att just ett JVM är ju lika stort som ett Stanley Cup i Kanada. Så att, men det är ju ett oerhört intresse i bara av den här lilla tvungna handlingen och förändringen organisatoriskt med den kanadensiska divisionen. Så det kommer bli ett lyft för NHL relaterat till Kanada. Så att.
Det är ju nästan så här vinterstudioklass på den där noteringen, alltså, som många tittar. Jag tror det var 2 miljoner som satt och tittade på Tour de Ski här nu. Det är ju helt sanslösa siffror. Det är också, om vi bara kom in på det. Men vi stannar vid pucken.
Ska du programleda vinterstudion när vi tar över dig, Niklas, eller?
Ja, det är ingen aning, hörru. Det ska bli coolt.
Finns ingen stick. Han klär inte i stickad tröja.
Ja, det kan vara det. Det börjar klia. Få utslag. Jag får köra med skjorta och slips.
Jag märkte den här rollen.
Men du, Erik, Bakom allt härligt så lurar ju det faror, och även fast vi gottar oss mycket om att NHL-säsongen kör igång, så är det ju en stukad sådan i och med att den drar igång först nu i januari. Ingen publik. Det kommer dyka upp lite publik, kan du avslöja här, Erik. Berätta.
Ja, det är Bill Daly, kommissionären där för NHL. Han meddelade att det är några klubbar som får ta in publik. Det är under 5000 i arenorna, men Arizona, Florida, Dallas kommer att kunna ta in publik direkt. Och även då Columbus och Pittsburgh inom kort. Sen var det Tampa hade kunnat gjort det, men då har det brutit ut en massa covidfall där i det området, så de gör det inte. Så vissa av arenorna kommer att ta in publik här initialt. Men tyvärr kommer ju ligan ändå gå upp mot 1 miljard back, även fast de drar igång det här.
1 miljard, alltså, och tänk slutspelet där också, vad det kostar. Det är enorma summor. Och tittar man bara på farorna, om man tänker på det här med corona då, som fortfarande här är ordentligt, Rickard. Vad är din magkänsla så här inför nedsläpp om säsongen? Kommer den bli av, tror du, helt fullt ut?
Den kommer ju starta i alla fall, och sen har man ju lärt sig under det här året att ingenting är ju skrivet i sten, men när NHL väl gör någonting och beslutar sig för någonting, så visade de med slutspelet i somras att de gör vad som krävs för att ta det i mål, och är säkert beredda på att göra de justeringar som kan tänkas vara nödvändiga om det så krävs, att gå in i bubblor under delar av den här våren för att få det i mål på något sätt. Så, men tidsschemat är ju tajt, och det är klart att det finns frågetecken, det gör det ju, men också så får vi väl komma ihåg att det är ett vaccin på gång. Vi hoppas och tror ju att någonstans om ett par månader att det ska vara lite ljusare framöver, och trots att jag läste någonstans att NHL-spelarna inte skulle få någon förtur till vaccinet. Så man vet ju hur det är borta i Nordamerika, så money talks. Det är klart att någon kommer skaka fram ett antal doser när det finns möjlighet att dra i de trådar som finns. Så det skulle inte förvåna mig om de flesta NHL-lag blir vaccinerade så snart det bara går. Och då är ju liksom själva grejen att få matcherna på plats, det blir ju inte lika farligt på det sättet. Så jag väljer att vara positiv, även om man såklart har sina funderingar.
Ja, sannoliken. Håkan, det här med Columbus som har drabbats, Dallas har fått stänga ner lite också. Det rapporterades någonting om Pittsburgh, men de är igång nu igen. Vilka signaler ger det dig?
Ja, men du kan ju bara titta på de andra ligorna, professionella ligorna. Du har fotbollen, NFL har ju haft sina fall. De är ju då liksom lite ett pilotprojekt, i och med att de har ju hållit på längst av alla egentligen på det sättet, på det här öppna sättet med resor fram och tillbaka. Så de har ju till och med publik på matcherna, vi sa dem. Basketen, samma sak där. Då har du ju ofta haft klubbar som har fått ställa in matcher beroende på att de har anfall i laget, och så att säga, med coronasmitta. Och så att självklart kommer det här drabba NHL också. Det är ofrånkomligt, mer eller mindre, va? Det här viruset gör ju ingen skillnad på fattig, rik eller någon annan utval. Sen är det ju också så att de flesta NHL-klubbarna har ju faktiskt väldigt, väldigt bra avtal med läkemedelsföretag eller med sjukvårdsinstanser. Det kommer ju av att de behöver ofta rätt mycket sjukvård. Så att det är väl inte helt otänkbart att just den vägen görs några speciallösningar. Och då behöver man kanske inte gå för i offentlig hälsoköer, för jag vet inte om alla offentliga hälsoköer är upplagda på samma sätt i Nordamerika som de är i Sverige. Så att det skulle väl inte förvåna mig om det är några killar som helt plötsligt visar sig ha, om inte antikroppar, så kanske de har också vaccin. Va? Så att det går åt rätt håll, va? Men det kommer ta tid, och jag tror att man kommer ha ett antal matcher som kommer att flyttas.
På tal om två matcher som flyttas, så berättade ju NHL igår om att det kommer spelas på Lake Tahoe utomhus. Två matcher i slutet av februari, 20 och 21, så är det Vegas, Colorado, sen är det Philadelphia, Boston. Det blir väl coolt, Valim, vad säger du om det? Hur har det varit att få med om en sån där grej? Du har ju spelat utomhusmatcher.
Ja, jag spelar utomhusmatcher, och det blir ju inte på en stadion, en baseball eller amerikansk fotbollarena som det har varit i de gångerna där det har varit Winter Classic till exempel, eller vad de har kallat Stadium Series och sådär. Så det här blir något nytt, det blir något häftigt och det blir säkert väldigt effektfyllt, och jag tycker det är smart när man inte kan ha publik i den utsträckningen, att man skapar en miljö runt som är lite nytänk och någonting som gör att man kommer kolla bara för att se hur det är, hur det kommer se ut. Alltså, någonstans så kommer det ju, man söker ju sig tillbaka till rötterna där, att spela utomhus, spela på sjöarna. Och jag har inte varit på i Lake Tahoe, men det ska ju vara en helt sagolik miljö där. Så det är smart tänkt att göra något som bryter den här monotona säsongerna som blir när man får spela väldigt mycket matcher mot samma motstånd och inte resa runt i den utsträckningen. Så behöver man något som bryter av. Så det ser jag fram emot att se hur de får ihop det.
Ja, verkligen. Det ska bli kul att se hur det kommer speglas i tv-rutan också. Som vanligt så ser ni ju varenda match på Viaplay. Först ut då så är det ju alltså Philadelphia mot Pittsburgh 23:30. Vi öppnar upp studion 23:00 imorgon onsdag. Alltså då är vi redo för detta. Och Erik, nu så tar vi ett djupt andetag och ger oss in då kring det spelmässiga i NHL. Ge oss gärna de fem största och kanske viktigaste övergångarna som du ser där.
Ja, jag kommer att göra det. Jag ska bara inflika en sak, att med varje NHL-lag så är det så kallade taxi squads. Och det är inte Per Ledin som kör taxibilarna, även fast han har taxikörkort och visade oss när vi var på VM. Men det är 4-6 spelare, inklusive en målvakt där, som är redo att hoppa in om det blir några akuta covidfall och så vidare. Så har vi klarat ut det. Men jag har kikat igenom övergångarna och det har varit extremt intressanta övergångar. Jag börjar med två bubblare. Det är Steno Chara från Boston till Washington. Jätten förstärker upp där bakom Bäckström och Väske med flera. Och sen är det Jumbo Joe Thornton från Sharks till Maple Leafs. Det är två bubblare. Men om jag ska ta de fem viktigaste som du ville att jag skulle göra, Niklas, då är det ju Lucky Luke, kan dra snabbare än sin egen skugga. Mike Hoffman, snipen från Florida till St. Louis. Viktig övergång nu i och med att Tarasenko skadad och Alexander Stena har pensionerat sig bland annat. Nummer fyra, powerplay-specialisten Torrey Krug från Boston till St. Louis. Som free agent, väldigt viktig i St. Louis som tappar Peter Angelo bland annat. Nummer tre, den knepiga Taylor Hall från New Jersey Devils till Buffalo Sabres. Äntligen får Jack Eichel och Rasmus Dahlin en lekkamrat med hög hockey-IQ. Nummer två, jätten Jakob Markström från Vancouver till Calgary ska stabilisera upp målvaktspositionen där i Flames. Och nummer ett, jag nämnde honom nyss, men den absolut hetaste free agenten på marknaden, Alex Pietrangelo, Stanley Cup-vinnande backen, högerskytten, åker till Vegas Golden Knights från St. Louis. Det är de största och viktigaste övergångarna. Det finns några fler, men har du frågor på det, Ide?
Ja, det finns säkert många frågor. Jag kan skicka vidare till de andra också. Men jag älskar att du ändrar din röst lite där. Ta fram Eriks liströst också. Det låter väldigt modifierat och härligt, hörru.
Hörs att jag har pufffilter här också? Jag har köpt till det till min proffsmick.
Det är klart du har.
Men jag gillar ju att, jag hatade ju listor första året vi var tillsammans. Men jag har omfamnat dessa listor och gör det nu med kärlek.
Ja, bra. Den här kärleken skickar vi till Wallin då. En reaktion på den listan och övergångarna. Vad tycker du är mest anmärkningsvärt och häftigast kanske?
Nej, men jag håller med i mångt och mycket av det som Erik har sagt, och jag tycker att en av bubblarna där, Chara till Washington, den tycker jag är spännande. Har han något kvar i tanken och kan han trycka in lite mer seriositet i offensivt potenta Washington och få ordning på försvarsspelet? Det ska bli spännande att se. Men det har inte varit några sådana där superblockbusters innan den här säsongen, så man känner sig lite osäker på vem är verkligen var och vad kommer det här betyda, och alltså lönetaket hit och dit som man nu bollar med i alla möjliga versioner, som träningsläget var så kort också, så det känns som att det här får komma lite efter någon vecka in så att det sätter sig med allting, vart alla landar. Men jag tycker det var en bra lista av Erik, och jag håller med om att den här rösten som kommer med listorna, det är ju så nära programledarrollen du har, Erik.
Jag kommer aldrig närmare. Det var en gång jag fick vara programledare och då var ju brandlarmet, men då ställde ju Anchorman in. Han slog ju av inspelningen. Jag måste släppa det.
Så nära ditt genombrott.
Ja,
exakt.
Men du, ja, det är underbart. Du har snart din egna podcast. Det finns många olika saker du kan fokusera på, Erik. Vildmarkslivet till exempel. Mat, Erik. Musik, Erik. Ja, allting.
Men jag håller på att detoxa från socker. Det vill jag säga. Förlåt, jag håller på att detoxa från socker efter chocken där med dig och Valentina i studion. Så att jag är lite så här abstinens i kroppen.
Ja.
Men kör vidare.
Ja, det är ovant för oss att du har den känslan, Erik. Men vi ska försöka hantera det också. Du, Erik, eller Håkan, vad betyder det här då? Att man ser övergångar på de här stora spelarna, att de byter organisation. Jag tänker på Chara, jag tänker på Thornton till Toronto. Vad är din uppfattning om det?
Ja, det är lite desperation, va? Dels så desperation så tillvida att man vill fortsätta hålla på med det här för att det är infernaliskt kul. Sen är det ju lite pengar i det, men det är ju faktiskt i deras fall så handlar det faktiskt om lite pengar, för det handlar ju om $1 million i princip, eller mindre än så till och med, va? Och sen så är det bonusar på det eventuellt för vad de uppnår då. Men det symboliserar ju alltid en kärlek till hockeyn och att inte vilja släppa det här oerhört privilegierade men jobbiga livet som det ändå innebär att vara NHL-proff. Så att det är väl det som man egentligen kan urläsa lite ur det här. Då har ju faktiskt kunnat lagt in Henrik Lundqvist i samma paket egentligen där som de här två, men av andra omständigheter så funkar ju inte det, så att det är ett tydligt tecken, men jag var en bra lista så för det viset, och får jag bara lägga till en svensk övergång som jag tycker ska bli jäkligt spännande att se. Det finns ju flera i och för sig där, Markström och en av Wendberg igen, men Andreas Jonsson till Buffalo.
Ja.
Det ska bli jäkligt kul, va? För där har de Golovson då, som ska göra mål i den ena kedjan, och sen Andreas Jonsson i den andra kedjan. För han spelar med rätt spelare och får lite mer speltid än han fick i Toronto där, va? Lite kanske powerplay-tid. Det är också sån här lirare som kan göra över 30 mål helt plötsligt. Så att den ska bli väldigt spännande att följa, hela Buffalo-laget och Andreas Jonsson framförallt i det fallet.
Ja, men jag kunde nästan tro att det här är planerat, för det här är ju osökt förde oss in på East Division då, och låta Wallin ta tag i den, och vi ska bara dra lagen som är med i den här nya divisionen då, alltså den östra där vi har Boston, Buffalo som du var inne på Håkan, New Jersey, Islanders, Rangers, Philadelphia, Pittsburgh och Washington. Hur kommer det här sluta, Rickard?
Ja, det bästa sättet att tippa den här divisionen, det är väl att blunda och dra fingret över de här ungefär och någonstans landa på ett lag. För att jag kan göra egentligen med alla lag här, både plus och minus, som skulle kunna argumentera emot mig själv faktiskt. Jag tycker att den här divisionen ser otroligt spännande ut, otroligt jämn ut. Och just faktumet att de möter varandra så in i bomben mycket i år gör att det här kan bli egentligen vad 17 som helst av. Men om jag ska plocka ut två lag som sticker ut lite extra som jag tycker är spännande på förhand, så väljer jag faktiskt Philadelphia som jag tycker har någonting på gång. Jag tycker att de såg intressanta ut i fjol, och framförallt så har de Carter Hart nu i målet. Jag tror att det är ett lag som är jobbigt att möta många gånger. Har bra spets, har väldigt bra backar, och just målvaktsspelet har man känt saknats länge, men det börjar stabilisera sig där. Så Philadelphia tror jag lite grann på, och så tror jag på Washington faktiskt. Jag tycker att de är homogena, jag tycker att de känns som att de borde ha med sin rutin kapacitet att hantera just de här speciella situationerna som det blir nu, så jag tror lite på Washington faktiskt, att de har några mil kvar i tanken på vi ska inte lägga allting på Skära, utan han kommer med ett komplement, men det är Ovechkin och Bäckström och hela den biten där, så jag tror att Washington, om allting faller rätt, kan bli bra där. Men alltså Boston ser ju lika bra ut som i fjol, och får de bara ordning på sitt målvaktsspel i rätt läge så blir de livsfarliga. Islanders vill man ju inte möta. Buffalo måste ju bli bättre någon gång. Pittsburgh med Crosby och Malkin och lite justeringar runt där, de har inte gett upp. Rangers såg vi var på gång. New Jersey med alla sina första val och allt det. Men jag tror faktiskt att New Jersey kommer vara det laget som kan få det lite tufft om man inte kommer rätt in i den här säsongen också. Nej, men jag känner just med tanke på alla de andra lagen, så de har inte visat mig att de kan få ihop alla lovande spelare än till en lagmaskin. Och frågetecken i mål också, hur man ska gå vidare här nu. Så nej, de hade ju värvat Crawford som klev av och avslutade sin karriär. Så målvaktssidan känns som ett frågetecken. Därför så sätter jag ett frågetecken på New Jersey. Men de skulle ju också kunna överraska både mig och alla andra och blanda sig i striden här. Så jag gör som vanligt, jag tippar på alla.
Ja, men jag förstår dig, för man tittar bara på nästa lag efter på de här papperna man har skrivit upp. Aha, ja, men de blir ju rätt farliga de också, så ser man att det kommer bli ett getingbo. Det är verkligen så. Är det något lag där, Erik, som du tänker att det här kan vara ett utropstecken efter?
Ja, det är väl Islanders för mig. Alltså, Philadelphia är givna där uppe i toppen, även Washington tror jag på, men New York Islanders med Barry Trotz, med det här systemet, jag tror att de kommer att vara riktigt vassa. Sorokin i målet också, ser jag fram emot att beskåda. Så att det är ju Buffalo och Devils som är lite utanför. Rangers med Lafreniere och Shestjorkin som ska vara starter för första året. Han är fortfarande rookie. Så jag håller med Rickard att den här östra är ju infernaliskt tuff att tippa.
Håkan?
Ja, det är mest spännande med Rangers och se vad de har fått till med alla draftval och det flytet de har haft med fått till Lafreniere då, som egentligen bara högsta vinsten lotto, eller i lotto där som dök upp helt plötsligt, va? Kakko som har fått ett år till. Så att offensivt har ju de ett lag som är minst lika starkt som alla andra nu faktiskt. Och sen så hoppas man ju då att Mika Zibanejad fortsätter den enorma sviten han satt igång i våras där. Så att det är faktiskt det laget som jag ser mest spännande ut av alla faktiskt i hela NHL, va? För att det finns en potential, och är det något lag då som egentligen har gjort den här aviserade restructure och ombyggnad och allting på ett sätt och kan möjligtvis liksom få det att lyckas, så är det ju faktiskt Rangers då i år med tanke på det flytet de hade i den här lottdragningen om Lafreniere.
Men du, vad krävs då för att gå in och lyckas direkt? Vi har ju sett ett antal tidigare drafter som har haft rätt jobbigt. Jag tänker på Jack Hughes inledningsvis. Hur mycket tålamod finns det med en sån som Lafreniere, tror du, Erik?
Det finns jättemycket tålamod, tror jag. Och alltså, han har ju hockey-IQ som behövs för att kunna gå in och göra skillnad direkt. Och sen så blir han ju omsvärmad av väldigt mycket skicklighet, beroende nu på hur Quinn coachen väljer att sätta ihop kedjorna, så finns det ju extrem skill där bland topp 6 forwards med Panarin och Zibanejad och även Kakko som har akklimatiserat sig förhoppningsvis, och sen kommer då Lafreniere som ska vara en franchise-spelare in i framtiden, första runda. Jag vill bara koppla en intressant grej också, att Sorokin Valamov i Islanders, Shestjorkin Georgiev. Så det är slaget om ryska keeprar också, ja, när Islanders och Rangers ska göra upp 8 gånger under säsongen. Om det nu inte dessutom blir slutspel ännu fler matcher.
Du hörde ju lite också, Rickard, om Buffalo. En sån som Rasmus Dahlin. Hur höga tankar har du om honom den här säsongen? En tyngre Dahlin, 6 kilo har vi hört. Det hörde vi under junior-VM också. Det är många som har blivit tyngre.
Ja, just 6 kilo tyngre.
Erik också.
Ja, jag också.
Ja, det känns som att man blir 6 år äldre om inte annat genom att vara vaken hela nätterna. Rasmus Dahlin har alla möjligheter att, när det faller rätt både kroppsligt och framförallt lagmässigt, kunna blanda sig i toppstriden av NHL-backarna på riktigt. Alltså topp 10, topp 5. Han har den potentialen. Men lite grann, jag sitter och lyssnar på ert resonemang om Lafreniere också. Det är ju den balansgången. Är man redo, är laget redo? Det här självförtroendet som man kommer in med som första val. Alltså det känns som att man kan göra vad som helst. Man tappar aldrig pucken. Det är inget är svårt. Så blir man inkastad i NHL och får en liten tuff första halva, första säsongen. Så Kapo Kakko också i Rangers till exempel, som såg ut att vara extremt NHL-redo, men hans självförtroende får ju all världens väg under första delen av säsongen. Så där finns också potential att han kan jobba om det. Men det är väl samma med Rasmus Dahlin. Alltså, han har ju fått jobba den hårda vägen, lite i motgång hela tiden. Och det är svårt att säga när det riktiga lyftet ska komma, men visst, han har ju byggt på sig och gjort det på rätt sätt och är ju en mogen kille som jag tolkar det, som lär sig av vad han behöver göra annorlunda, och han har säkert känt att han behöver bli lite tyngre, lite starkare och haft tiden nu att bygga upp sig. Så det är ju inget som säger att han inte kan få den utvecklingen. Och det är det man har sagt om Buffalo så länge bara. Så det är det som talar emot att de ska bli bättre helt plötsligt. Och att Eichel ska få igång hela maskineriet. Och det finns en hel del lovande bitar med Rasmus Dahlin runt om där. Så det skulle ju vara otroligt glädjande om de kunde få fart på grejerna. Och om Rasmus kunde få fart på grejerna från start här.
Får jag bara inflika lite på Rickard där? Det där tror jag stämmer rätt bra. Det är en sån här person som man kan titta på då, first draft, det är Eichel då. Men där är ju nästan skillnad då, att där har man ju liksom lagt hela existensen av hela organisationen på axlarna på en sån här first draft pick då, som man ska ta allting. Alltså du har ju lite faktiskt McDavid på samma sak. Men här kommer det två killar nu som egentligen får spela både andra och tredje fioler då, i och med att du har Panarin, du har Zibanejad, du har Crader, du har några till som egentligen avlastar dem lite det där, så att de kan smyga in lite. Nu kanske Kako var faktiskt han underpresterade lite egentligen, kan man väl säga, men egentligen inte så mycket va. Men sen är det ju alltid så att de här killarna som är first draft eller hela första egentligen rundan, de får ju sina 3 år på sig som de har i kontrakten. Det är ju liksom ingen stress på dem under de 3 åren egentligen. Så att jag tror att alla de här kommer bli bra, eller de jag pratar om kommer bli bra. Det är inget snack om det va. Jag tror Eichel kommer bli skitbra i år, om inte ännu bättre än han var förra året. Så att det där är en stentuff division.
Men nu ska vi ge oss in där. Rickard, du var inne på Philadelphia, Washington. Ska vi fylla på med 2 lag till där? Ska du ta dem, Erik? Vilka tror du mer kommer följa med mot slutspel?
Ja, då tror jag att katten i målet i Bruins, Tokaras, som lämnade bubblan av familjeskäl, sa han. Han måste ju spela riktigt bra nu när Boston har tappat Chara och Krug, men de har McAvoy. Så jag tror Boston fixar det också. Så tror jag Islanders. Så Philadelphia, Washington, Islanders och Bruins.
Det är jag med på också. Är du med på det, Håkan?
Ja, jag hörde det.
Jag vill alltid gå emot Erik.
Jag alltid emot. Nej, men jag tror att det alltså Rangers ser starka ut där, men då har du ju nästa grej. Vem ska de sluta? Det är det va. Du har lite, men det är samma sak. Jag tror att det är 5-6 lag i den här divisionen som är rätt jämngoda och som kommer att skela poäng av varandra, vilket innebär att det kommer inte vara så många poäng som skiljer mellan fjärde och femte, eller till och med tredje och femte eller tredje och sjätte. Så att det kommer bli tufft i den där divisionen.
Ja, jag tror vi kan använda det uttrycket till nästa också. Tack för genomgången, Wallin av East. Vi tar oss till Central. Södergrens har ansvar där. Det är Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville och Tampa. Hur resonerar du?
Alltså, gammal mönsterelev i skolan, så har jag ju tagit de här lagen i bokstavsordning idag. Det är ju lika bra det. Och jag faktiskt, även om du inte kommer tro mig, Gide, så har jag gjort ett skriftligt manus till mig själv.
Ja, vi ser det sen.
Ja. Jag förstod det. Ja. Nej, men då har jag skrivit faktiskt. Jag tänker läsa relativt, i och med att det här gör jag så sällan. Va? Det är en högtidsstund för mig. Så kommer jag läsa lite innantill. Så jag tar ett lag i taget, så gör vi en liten paus och så får ni höra någonting. Ja, Carolina då börjar med. Laget som gått från att vara Don Cherrys mobboffer till att vara hetaste laget på östsidan. Här finns potential i alla lagdelar, utom kanske målvaktssidan då, till att gå mycket långt i ett Stanley Cup-slutspel. För dit går de nämligen. Starkaste tränaren, då menar jag alltså fysiskt. Och sen några av NHLs nästa superstjärnor, Aho och Svechnikov. Vi kan lägga in Teräväinen där också för den delen. Och nu dessutom med kanske NHLs bästa tvåvägs svensk, nämligen Jesper Fast. Definitivt slutspel, säger jag på den dagen. Lät det bra? Någonting att något att gnälla på?
Alltså, jag tystade aldrig varit i podden någonsin, så att du får nog godkänt. Alltså, gå vidare med lite andra lag som du tror på en hel del.
Columbus. Lite trubbel med Jean-Luc Dubois, skogen alltså. Wennberg borta, Josh Anderson borta, vilket jag var en favoritlirare hos mig faktiskt. Och så har man tappat några nyckelspelare offensivt. Sett 2-3 säsonger bakåt, vilket kommer vara det. Lite jobbigt för dem. Målvakten är okej, backsidan är dock kanon, medan forwards är lite svårbedömda. Atkinson här måste göra många mål, och viktiga mål. Och sen måste Tortorella svinga trollspöte återigen om playoff-drömmen ska slå in. Ett av fyra lag som slåss om två Stanley Cup-slutspatser. Och de återkommer jag till i en sammanfattning vilka det är till slut.
Ja, nu bara håller vi lite på det där. Columbus, Wallin, Dubois, det har varit lite frågetecken kring. Hur mycket påverkar det, tror du?
Det påverkar en del, och någonting är det som inte står riktigt rätt till i relationen där med klubben, helt klart. Och Columbus är en liten vattendelare så där. Bygger ju på underdog-mentaliteten samtidigt som de har varit och huggt på lite toppnamn och försöker etablera sig som en starkare kraft där. Så Tortorella har fått ut otroligt mycket av sitt manskap ett antal år, och jag delar den uppfattningen att de kommer bli svårspelade och kommer göra det bra, men det är ju Dubois som lite har nycklarna till framtiden faktiskt, att han har ju varit den som har klivit fram och överträffat förväntningarna lite grann, i alla fall utifrån, och etablerat sig som en ruggigt stark center och var riktigt bra i slutspelet också. Så är han inte lycklig i Columbus, så kommer de behöva göra någonting. Nu har han 2 år på sig bara, och 2 år kan kännas långt, men ja, det går fort i hockey brukar man säga, och framförallt med den här korta säsongen också så behöver de adressera det här. Så ingen rök utan eld, säger jag.
Bara 2 kommentarer till det. Jag tror att man skrev ett 2-årskontrakt med Dubois, det är för att det ska vara enklare faktiskt att trada bort den om det behövs. Då vet man vad den kostar och då vet vad de kan få tillbaka för den. Så att det, liksom, det blir enklare för alla parter när man har ett kontrakt. Men sen är det ju lite här, Kekäläinen och Tortorella är faktiskt, de kör ett rätt tungt löp då, gentemot agenter och spelare. Här är det klubben som bestämmer, och det har visat sig vara bakåt i tiden också. Så att de är lite, på något vis lite annorlunda än många andra klubbar som egentligen kanske styrs av agenter många gånger och av stjärnspelare. Här vill Tortorella och Kekäläinen bestämma lite. Va? Så det tror jag ligger också lite i, som bakgrund i att det blir lite trubbel rätt ofta uppe i Columbus. Eller i Columbus.
Erik, vi åker från Columbus tillbaka till Carolina som Håkan var inne på. Som den nämns rätt ofta, tycker jag, när man lyssnar på olika podcast överallt. Att ja, men Carolina, de kommer bli så där bra. Nu plockade Håkan upp dem också. Vad är din reflektion kring Carolina?
Ja, denna otroliga tränare som så många har hyllat, Rod Brind'Amour, som har större biceps än Bulten.
Nej, jag visste du skulle komma in på det.
Ja,
det kan du erkänna i alla fall.
En podcast utan biceps. Aj. Som vi brukar säga ibland. Och det är ju det här otroliga lagsammanhållningen. Lukas Wallmark är ju inte kvar där, men jag pratade med honom om Brind'Amour, och han var ju lyrisk. Att han får alla killar att känna sig sedda. Alla gör lite extra i gymmet. Alltså man börjar göra lite extra, för man blir inspirerad av det här ledarskapet från Brind'Amour. Och som Håkan var inne på, Jesper Fast, det är ju en superbra värvning. 5 år i rad, årets lagkompis framröstar i Rangers. Han ska nu stärka upp då bakom Aho, Svechnikov, Teräväinen med flera. Och backsidan är ju kanske den starkaste i hela NHL. Så att de är oerhört starka från bakplan. Frågetecknet är ju hoppetossarna i målet där. Och det är det som är lite trubbel då med Rasek i spetsen. De är ju som berg- och dalbanor. Så det krävs ju då för Mike Bells, målvaktscoachen, att han hittar rätt. Jag vet inte om han är kvar där förresten, det är han nog inte, men däremot så måste de hitta rätt i coachingen av keeprarna, och det är det jag ser det stora frågetecknet för Carolina. Slutspelslag för mig också.
Ja, men då är ju frågetecknet där, Håkan, vilket lag du utelämnar då. Du har nämnt 2 stycken här, Columbus, Carolina. Du har ändå många godbitar kvar. Det är Dallas, det är Nashville, det är mästaren Tampa, Florida finns ju där också. Detroit gissar jag att du glömmer när det handlar om slutspel. Vilka ska in?
Ja, framförallt det som ska ut är Chicago. Chicago kommer inte gå till slutspel. Katastrofvarning har jag skrivit som rubrik på dem.
Oj.
Det är ju nästan tillbaks innan Taves, Kane, Seabrook, Keith, Crawford kom in, va? Det är ett dåligt lag idag med skador dessutom och problem med Taves. De har fått ett väldigt ifrågasatt ledarskap med Bowman nu, beroende på hur det ser ut. Här blir det en kort intensiv säsong utan slutspelsdrömmar. Några riktigt bra gamla storspelare, men inget riktigt bra lagbygge. Och keepersidan kan bli ett stort problem. Taves, Nylander, Kirby Duck skadade. Många europeer, alltså Kubalik samt tjecker och svenskar som ska driva Colletons lag. En spelare som ska bli intressant att se, det är den här Bios Suter som vann den schweiziska skytteligan som Kubalik gjorde också då. Han då tillsammans med Janmark kan väl då bli liksom någonting att fästa blicken på. Men i övrigt så tror jag att Chicago, alltså, det är nästan tillbaka till början av 2000-talet där var med idel bottensäsonger. Så att här har jag ett lag som inte kommer gå till slutspel.
Ja, och där tar du väl in Detroit också, gissar jag. Men du, om man landar, vilka har du mer då? Om du tar de där två lagen som ska följa med.
Detroit alltså kommer inte heller gå till slutspel. Alltså de har tagit in Bobby Ryan och sen har de Frans Nilsson, Namestekov. Alltså det är nästan lika gammalt lag som Washington, men utan klass va. De har några spännande namn med Larkin, Ronick, Cholakovsky, Bromé. Det ska bli spännande. Men alltså coachsidan till och med är lika tråkig som egentligen som det ser ut att vara att spela i laget. Blash eller Bilsma, det är inga Maguk eller innovatörer här skriver va. Inget slutspel på de här. Dallas. En skadad Seguin, en trött Ben och väldigt besviken ska vi säga efter Stanley Cup-finalen. Och en väldigt fattig Radulov i och med att han har lite trubbel med stålar han också. Men sen har du Goriano, Faxa, Heinz, Kiviranta som vi såg dök upp i slutspelet där som var en succé. Pavelski då som rutinerad kille får ta upp det här. Men annars så handlar det här mycket om Heiskanen och Klingberg. Jag skrev att de har ett ålderdomshem i mål också nästan. Alltså, så gamla och sköra är keeprarna. Men jag tror faktiskt att Klingberg och Heiskanen kan dra det här laget till slutspel. De slåss ju med tre andra lag. Så att egentligen, Florida, Coach Q, äntligen har han lite att jobba med där va? Denisenko, Wennberg, nya, och sen Bengan, Hörnqvist och klart va? Kommer ändra lite där va? Nashville då? Ja, det är ett lag som inte har hänt så mycket, utan där är det liksom, hoppas man bara på att det ska liksom förändra sig lite naturligt med att folk blir lite äldre och blir förbannade på att de inte har kommit och fått framgången. Skadorna på Arvidsson och Forsberg vill man inte ha sånt där. Så att, ja, det är också lite sådär. Så att Tampa är det enda lag som jag är helt säker på kommer att gå till slutspel direkt. Det är inget att tvivla om. Jag tror de får med sig Carolina. Det är ingen snack. Men sen är det Columbus, Dallas, Nashville och Florida. De fyra lagen kommer slåss om två platser. Chicago och Detroit, de tackar vi för visat intresse. Men Columbus, Dallas, Nashville, Florida, där har vi då liksom egentligen motsvarigheten till Eastern då, om att här kommer det bli tajt. Men Tampa Bay, Carolina, definitivt i slutspel.
Rickard, vad ger du Tampa för möjlighet att återupprepa och vinna en ny titel?
Ja, det beror lite grann på hur de kommer se ut när man går in i slutspel sen. Det är alltid svårt att försvara ett en Stanley Cup eller vilken titel som helst. Det är just att man blir lite måltavla och så. Sen har man ju Kucherov skadad för resten av eller för hela grundserien i alla fall, och det var ju en förutsättning för att de skulle få in alla under lönetaket. Tyler Johnson kommer inte finnas med. Han varit uppsatt på waivers här. Han har för dyrt kontrakt för att få in under lönetaket, så jag förstår. Men man får ju tillbaka Steven Stamkos, så mycket av nyckeln till hur bra Tampa blir är hur bra kan han komma tillbaka och vara, och kommer han hålla sig frisk? Han har ju varit enormt skadedrabbad. Men man har ett genuint lagbygge och man bör ju ha ett högt självförtroende, och jag delar uppfattningen om att Tampa kommer bli bra, men kanske inte så bra som de var i slutspelet i år, där jag tyckte att de var fruktansvärt bra. Frågan är ju om Braden Point kan hålla samma klass, för han var magnifik i slutspelet och jag gillar honom skarpt, sättet han spelar. Men också lite nästan så här Peter Forsberg light, han tar ganska mycket stryk på sättet han spelar, går in i alla tuffa närkamper och kanske blir svårt att hålla det med när man spelar så många matcher, så tajta matcher. Men å andra sidan så ser Central Division inte lika stark ut som några av de andra, kan jag tycka, på förhand. Så Tampa har väl alla möjligheter, om man bara går till slutspelet, kunna vara med och bråka riktigt långt. För då brukar alla de här känslorna väckas till liv igen.
Ja, och Håkan skriver vidare där på någon roman bakom. Hör du?
Jag var så nöjd med att jag skrev ihop någonting och du inte tror mig. Så jag skickade till mig, så jag skrev, skickat manus på mejl. Men jag måste säga det, när du pratar om Tampa där. Alltså det som jag tycker var kul med Tampa, det var att de hade två spelande lines. Så hade de en tredje med Coleman där, Gord, vem var det sista nu då? Killorna, som gnuggar så in i helsike och vart egentligen då liksom ett helt, de möter ett helt annat motstånd, och just den där ändringen i lag som Brice Baugh och coach Cooper gjorde, va? Den var ju då det som egentligen gjorde att de var så extremt bra. Så att självklart, coacher har vi en jätteförsvagning. Han har vunnit fem år i raden där i skytteligan. Så att det kommer ju kosta. Men till slutspel, om han är tillbaka frisk, då kommer ju det bli en jätteinjektion. Va? Så att jag tror att det här kommer gå bra till slut. De har så jäkla bra målvakt. De har så jäkla bra backar. De har så jäkla bra forwards, även utan Kucherov. Så att det ska inte vara något problem.
Nej, så om vi stänger Central så får jag med mig att det är Carolina och det är Columbus. Det är Tampa såklart, och så Dallas, och så smyger väl Nashville lite där bakom då, kanske Florida också.
Men alltså Florida och Nashville ska väl säga är utmanare och är de som kan ta Dallas och Columbus platser, men Carolina och Tampa till slutspel.
Ja, bra, då vet vi vem vi ringer när det handlar om Central Division. Där har vi expert Södergren alltså. Nu går vi
jag kommer också att flytta till Florida då, med tanke på att det är så mycket matcher där. Ja.
Men vi går west här i podcasten till Granqvist där som har synat den divisionen. Anaheim, Kings, Arizona, Colorado, Minnesota, San Jose, St. Louis och Vegas. Varsågod Erik.
Jag gör en liten annorlunda variant än Södergren. Ingen roman här, men Vegas Golden Knights och Colorado är en klass för sig. Lener William Karlsson, Peter Angelo med i sitt Vegas kommer att definitivt knipa en av de två toppplatserna. Colorado med McKinnon, Landeskog, Rantanen, Burakovsky, McCarr och Byram. Vilket lag de har. Frågetecknet är i målet. Kommer Fransos, Bläckfisken och Grubauer kunna lotsa laget hela vägen? Jag är mycket tveksam till det, men på pappret utespelarna absolut toppklass. Där bakom är det väldigt tajt. Det här är extremt jämnt också. St. Louis som har tappat Peter Angelo, men de har fått Krug, de har fått Hoffman. Kan Binnington studsa tillbaka i målet, då kommer de också vara slutspelslag. Sen är det jämnt tycker jag mellan Minnesota, San Jose Sharks. Får de tillbaka en frisk Erik Karlsson, då har de ju en av universums bästa backar. Orosmål, Evander Kane, spelmissbruk, gick i personlig konkurs, läste jag i morse.
Såg det. Ja.
Och det är ju tragiskt, vi har pratat om det förr. Be om hjälp i tid när du har missbruksproblem. Men det försvagar det här Sharks-laget som Wallin brukar flagga för Martin Jones i målet. Håller han verkligen? Kan han göra en bra säsong, då kan de gå till slutspel. Fiala i Minnesota, jag såg honom i somras på en camp. Ruskigt bra såg han ut. Han var ju magnifik i slutet på fjolåret, och han kommer att dominera i år, tror jag.
Så vad har han förändrat?
Vegas, St. Louis, Colorado till slut.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen står det mellan Arizona, Minnesota och San Jose Sharks. Arizona med Oliver Ekman Larsson som har lagt om träningen blir ju extremt intressant att följa. Men Arizona, du vet, de sparkade sin GM och det var kaos där om alla minns. Anaheim med Trevor Seagrass. Aha. Det blir ju spännande. Raquel var ju lyrisk, han kanske gör 50 mål. Inte den här säsongen, men sen när det blir ordinarie säsong nästa år när det startar i god tid, 82 matcher. Då kan spelgeniet Seagrass mata Raquel. Lindholm, Hampus får också en lekkamrat. Det går mot ljusare tider, men inget slutspel för varken Anaheim eller LA Kings. Tack för mig.
Okej, vi säger tack till Erik. Vad ifrågasätter du där, Rickard?
Jag ifrågasätter att det verkligen är tack och hej för Erik. Men nej, jag tycker att den här divisionen är precis som Erik säger, att toppen ser ju vass ut med Vegas och Colorado, och är ju väldigt potenta både offensiva lag och är duktiga defensivt, har bra prospects, bra bredd. Ja, det är väl målvaktsspelet just för Colorado som står, annars så är de favoriter att vinna Stanley Cup hos många, och jag kan också se det scenariot där om alla kort faller rätt så kommer de bli otroligt svårslagna. Sen är det några lag som är, jag vet inte om St. Louis har samma bett kvar i sitt tunga spel, men de kommer ju bli svårslagna och de är välstrukturerade. De har tappat Alexander Sten som var en viktig del av deras lag också. Anaheim och Los Angeles ser ut att ha några år kvar innan de har vänt sin tunga period, och Arizona, där vet man inte alls vad man har heller. Jag har ju ett gäng Minnesota-spelare i stan här, där Marcus Johansson också återfinns i Minnesota. Det är lite ny morgonluft där, men det känns också som de är något år bort. Och San Jose har ju aldrig fått att lyfta efter att Erik Karlsson kom in ihop med Brent Burns där. Så det känns som de är inte heller något. De kan bli bra alla de här lagen, eller hyfsat bra, men det är ju inga utmanare att gå långt i ett slutspel på förhand i min bok. Så den här divisionen, om jag tyckte att Central Division var lite svagare än Öst, så är ju den här divisionen kanske den svagaste på pappret. Bortsett från de två, om jag räknar Vegas och Colorado som topplagen, så är den ganska så svag den här divisionen. Håller ni med?
Ja.
Ja, ja.
Men då slänger jag upp en puck där till dig, Erik, om Erik Karlsson. Den här säsongen som kommer nu, med tanke på den vila han har fått här, hur viktig är den för fortsättningen av hans karriär? Som sagt, han är i samma ålder som Victor Hedman, så det är ju liksom ingen åldersnoja för Erik Karlsson ännu.
Ja, den är ju extremt viktig. Det som är oroande är ju att han sa ju, minst det vi stod mellan båsen där, när han dominerade ganska mycket i Globen där, när Colorado mötte Ottawa som var Eriks dåvarande klubb. Det minns vi alla. Och han sa, det här är mitt nya normala. Jag är inte bra längre. Nej. Mitt nya normala är 80%. Och jag hoppas att han med rehab, med smart träning, kan hitta upp till sitt nya normala 90%. För det räcker ju att han är 90%, då kommer han dominera matcherna. Så för mig så känns det som en kritisk säsong. Om vi ser den gamla Erik Karlsson upp mot 90-95% av sin kapacitet, då är han ju en kraft. Då kommer han ju vara där och nosa på sin tredje Norris Trophy. Men är det inte det, att han är utanför topp 20-backarna i NHL, då är det ju tyvärr, vi får leva på minnena när han lotsade Ottawa nästan hela vägen till en Stanley Cup-final. De förlorar ju i övertid där mot Pittsburgh i semifinalen. Då är det ju ett minne blott, denna gudabenådade back som på många sätt förändrade spelet. Vad tror du, Jide? Kan han komma tillbaka till sin rätta nivå?
Ja, men det är nog som du säger, 90%. Jag tror också han, jag hörde i någon intervju att han har ju fortfarande problem med foten, eller om det är fötterna, jag tror han nämnde foten, och att han kommer aldrig få ordning på det. Och då får jag sådana där vibbar till Peter Forsberg. Och exakt, det han höll på där, och till slut blir det nog så mycket psykiskt också att det sätter sig i huvudet hela tiden, att man kanske inte har jätteproblem med foten, men man tänker det själv, att man inte når upp den här nivån man en gång har varit på. Det är nog förbannat tufft som elitidrottsman, gissar jag. Men 90% Erik Karlsson är ju definitivt en av de bästa backarna i ligan, men det är ju dags nu, det är oerhört viktig säsong känner jag för honom där. Vad tänker du, Håkan?
Jag tänkte säga så här, det känns på något sätt som att en stor del av han är fortfarande kvar i Ottawa. Alltså han på något vänster, blev ju egentligen, han kom ju in då med Daniel Alfredsson, vart liksom den naturliga arvtagaren till kaptenskapet och skulle driva Ottawa. Och jag tror han fick sig en riktig jäkla kyss, alltså mer eller mindre, en riktig örfil när han då var tradad egentligen. Även fast vi vet alltså att han kanske var lite av initiativtagare till hela den här diskussionen själv. Men jag tror på något vänster att han bor väl fortfarande i Ottawa för det mesta. Han tillhör egentligen Ottawa, tror jag, skeltsligt mycket mer än man gör i San Jose. San Jose är ett jobb. Det är där han tjänar sina pengar, det är där han har sin lön. Men och jag tror den där smällen tog mycket mer än vad han trodde, va? Jag tror han med den spelstil och den attityden han har till livet, happy-go-lucky, liksom så här, det var inte riktigt vad han hade förväntat sig. Han trodde nog att han skulle kunna dominera uppe i Ottawa med den betalningen också. Så att, på något sätt känns det redan att där och i kombination med den skada som han ådrog sig då, så att säga, så det stämmer inte riktigt det här äktenskapet som han har nere i San Jose, utan han skulle behöva komma tillbaka till Kanada igen.
När de kommer att slita hårt för att nå slutspel, San Jose, det är ju helt klart i West, där många pratar om Vegas som faktiskt är en riktigt stor utmanare till att vinna hela kuppen, något som ju det även var sagt i fjol där. Och Rickard, hjälp mig lite där, jag gillar ju Vegas mycket, jag tycker de är ett pikt inslag i NHL, men vad är det som gör att så många tror på Vegas? När jag tittar på laguppställningen så skrämmer ju inte den mig kanske, men jag är ju en lekman, men du som expert, berätta varför Vegas är en av de stora favoriterna.
Därför att de har bra backar, de har bra målvaktsspel, de har faktiskt toppar tycker jag också för att vara med och utmana, och byggde ju laget rätt från start. De kom liksom som man säger, de kom ju in i det på rätt sätt när de kom in i ligan och gick till final redan första året, och det där kollektiva självförtroendet tycker jag att man har behållit hela vägen också. Så visst, man kan ju tycka att det finns lag som ser vassare ut, men de har också på något sätt hela tiden haft ett bra lagspel och fått ut mycket av de spelarna som de har tagit in. Så jag tycker att de har alla förutsättningar att gå långt. Jag vet inte hur jag ska förklara det mer, utan det är väl mer att de spelar lite annorlunda, spelar med ett högt tempo, och just den här kombinationen att de har hittat mellan försvar och anfallsspel tycker jag har varit intressant över tid. Så sen ska man ju inte säga att det blir automatiskt så att det kommer hända samma sak i år, och de har ju letat efter den här lilla X-faktorn för att ta nästa steg från att ha varit i Stanley Cup-final första året till att liksom gå och vinna, men de har satt ribban högt och klarat att leva upp till den ganska bra under sina första säsonger i ligan tycker jag.
Det ska bli oerhört intressant att följa dem där och se vad William Karlsson kan hitta på då, som han blir väl första center, gissar jag, i Vegas.
Ja, så det spelar med Marcus och Riley Smith just nu. Sen har de Mark Stone i andra med Pacioretty Stevenson. Jag ville bara lägga till en grej där som Rickard pratade om. Att de har två så pass vassa målvakter är ju otrolig X-faktor, en fördel när de går in i det här tajta spelschemat, 56 matcher på 116 dagar. Då kan Peter DeBoer, coachen där, varva mellan Lehner och Fleury, och det är också en faktor, plus att då Pietrangelo har förstärkt tillsammans med Shea Theodore och Martinez bland annat på backsidan, så det är ett lag som är en stark utmanare till Stanley Cup.
Okay, de har ju stjärnor som är alltså så här, lagom bra utan att vara superstjärnor, ett antal stycken. För att det blir ju det, antingen så har du McDavid, Dreisaitl och lägger alla ägg i en korg. Vegas har ju blivit tvungna att gå lite på, alltså, du säger Marchessault, William Karlsson, Mark Stone som jag tycker är en av de mest underskattade spelarna i ligan. Och så har du Pacioretty som har varit kapten för Montreal. Så det är ju det också med, de har lagom starka stjärnor. Det är det som är deras styrka tycker jag.
Ja, men bra förklarat, och så Pietrangelo som ansluter också, de är god rutin till försvarsleden, så är det klart att Vegas kommer vara där. Ska du bara ta de fyra lagen igen, Erik, som du hade som gått slutspel från västra sidan?
Honda West, och det är ju ett bilföretag som alla vet. Jo, men det är ju Vegas, Golden Knights och Colorado in klass för sig där uppe i toppen. Sen så tror jag att Minnesota och St. Louis går vidare, men det är väldigt svårt tippat där. Det kan lika väl bli San Jose Sharks och kanske Arizona, men på nytt född Oliver Ekman Larsson. Ja.
Varför får du Göteborgsdialekt när du börjar prata om Colorado?
Colorado? Nej, jag vet inte. Jag kollade på Spåret eller någonting. Vad var det jag kollade? Nej, det var Stjärnorna på slottet.
Aha, ja, okay.
Det var hans dag, Göteborgans dag. Fint program tycker jag. Det ska vi inte kanske puffa för här, men det var där. Jag är inte bra på dialekter, absolut inte, men Colorado, det är väl det enda jag kan säga på göteborgska.
Ja, men då tar vi den där Hondan och åker vidare norrut till North Division, den vi var inne på först, och snuddade vid att den kommer få otroligt mycket uppmärksamhet och ska ha det också, för det är ju Calgary, det är Edmonton, det är Montreal, det är Ottawa, det är Toronto, Vancouver och Winnipeg som kommer möta varandra. Det är väl 9 gånger, jag vet inte om en del lag möter varandra 10 också. Det kommer bli matcher ja, hela tiden där. Och när du bara slänger en blick på den, Håkan, vilka lag är starkast i den här divisionen?
Ja, det blir väl ytterligheterna då. Toronto och Vancouver tror jag faktiskt. Med en liten varning då för, ska vi säga, Calgary och Edmonton. Men jag tror att det är svårt då att se några andra favoriter än Toronto för det laget de har byggt. Utvecklingen de är i på hela det laget. Och sen då framförallt i vårt Sverige-perspektiv med både Elias Pettersson och Höglander nu också va, i Vancouver, som dock lite frågetecken på målvaktssidan. Markström tog många poäng åt dem i fjol. Va? Det är inte säkert att han, Demko där går in och gör samma sak här inte alltså. Men Toronto och Vancouver.
Ja, just Toronto då, är ditt gamla lag där, Erika. Ser du den styrkan som alla pratar om?
Ja, det gör jag. Och det som talar emot dem är som vanligt de högt ställda förväntningarna tycker jag. Och om man kan få ihop helheten, och det som har saknats för mig när jag har sett Toronto de senaste åren är ju att de har haft väldigt starka lag, men de har inte fått försvarsspelet att sitta. När de blir pressade så blir de pressade för länge och tappar självförtroendet i matcherna på det sättet. Och det har märkts speciellt tydligt när det har blivit slutspel och man har fått möta samma lag många gånger. Nu kommer de tvingas leva med den verkligheten under hela året, just att man möter samma lag så otroligt ofta och det blir rivalmöten hit och rivalmöten dit. Men ja, alltså, den offensiva potentialen som de har med Matthews och Marner och Nylander och nu Thornton, om han nu har någon gas kvar i tanken så kommer han i alla fall styra upp ett powerplay, skulle jag kunna tänka mig, som också varit bra. Så det är backspelet och försvarsspelet som är frågetecknen för mig. Sen kanske Erik ska svara på om Fredrik Andersen verkligen håller hela vägen i ett slutspel eller vad det är som saknas där. Samarbete målvaktsförsvar har ju ändå man inte fått riktigt att lyfta. Nej, tycker jag.
Exakt, där finns det mycket att önska. Får han rätt hjälp, den store dansken, då är han oerhört skicklig målvakt. Man har tagit in Zach Bogosian för att tuffa till försvaret också. Morgan Riley förhoppningsvis helt frisk. Brody Massin, som ju är en kapten utan C kan man ju säga. Så att jag tror att vi ser ett mycket bättre försvarsspel och därigenom ett bättre målvaktsspel också av Andersen. Första kedjan är ju läskande alltså. Matthews, Marner, Thornton just nu.
Ja, det är häftigt. Jag tror att Thornton bodde väl lite hemma hos Malen också för mig nu när han kom till Toronto. Det säger väl rätt mycket om det där också, hur man har tänkt lagbygget. Jag är inne lite på det. Du som har bott och spelat i Toronto, Rickard, det här nu att man möter idel kanadensiska lag. Ser du att det kan nästan bli en liten nackdel för Toronto? För det är väl ett lag som är rätt jagat i Kanada. Det är inte så att det är många som, nu ska vi knäppa till Toronto. Eller hur ligger det till?
Jo, men det är klart att det är så. Det är hög svansföring på Toronto-bor kanske generellt sett, tycker övriga Kanada. Och det blir ju inte mindre när mäktiga Toronto Maple Leafs, som är den rikaste klubben, kommer någonstans heller. Den vardagen har man säkert liksom vant sig att leva med i vanliga fall också. Det blir inte större skillnad när man kommer ner och ska möta något lag i USA heller. Men jag tror inte att heller att Montreal till exempel vill se sig som lillebror. Så där kan Toronto också hitta lite. Jag tror att de har lättare att hitta anledningar och vilja trycka dit de andra kanadensiska lagen kanske, än att det blir styrkeförhållande. När det är Toronto och Florida så har ju alltid Florida allt att vinna, om du förstår vad jag menar. Men jag hör vad du säger. Det är klart att Toronto har alltid en liten litet märke på sig att det är laget att slå. Och just också med historien så tycker ju övriga Kanada att det är så himla roligt att man inte har vunnit sedan 67. Så det är ju den största utmaningen den dagen de ska gå och försöka vinna någonting och ta sig över den mentala spärren, att det var in i helskotta länge sedan man lyckades med någonting när det gällde som mest.
Ja, och en som kommer ha den där blåa tröjan på sig nu är Barabanov också, om de ska hålla koll på.
Bra att du nämnde det. Jag tänkte säga, när hittar du honom, va, Erik? Eller förlåt, Gida.
Det är en skön lirare.
Kvart i tre Barabanov.
Exakt, exakt. Men du, det är väl lite tid för att ta den där pucken som de nämnde om Vancouver och målvaktsvalen där nu efter Markströms era, Erik. Hur tänker du kring Canucks?
Canucks gör ju en väldigt smart grej att de tar in den rutinerade Braden Holtby, Stanley Cup-vinnaren med sitt Washington 2018, som ett komplement till Thatcher Demko som var sensationellt bra där när han fick hoppa in i slutspelet när Markström var otillgänglig. Och det har ju blivit en rokal som är extremt intressant för om de får bra målvaktsspel av Demko Holtby, då har de ju ett fyrverkeri framåt ledd av Elias Pettersson och Brock Besser. Men även Nils Höglander har visat framfötterna på försäsongen här på campen. Så att han verkar få en plats, en tröja direkt in i premiären i morgon natt. Så framåt har de ju ett fyrverkeri. Så Quinn Hughes, den här skickliga backen som styr powerplay. Så får de ett stabilt målvaktsspel av Demko Holtby, då är det definitivt ett lag som kommer ta sig till slutspel också. Men jag vill slå ett slag för våra vänner i Calgary som jag tror mycket på, mycket tack vare att just Jakob Markström gick motsatt väg och hamnade där i Flames målbur. För just i grundserien i alla fall så Kutchak, han kommer att gå många dueller i Battle of Alberta med Zach Cassian och de killarna i Edmonton. Men Elias Lindholm tror jag kommer studsa tillbaka. Duby i första kedjan med Kutchak. Och sen andra med Gaudreau, Monahan, Dominic Simon som ansluter från Pittsburgh. Rasmus Andersson med nytt långkontrakt. Mark Giordano, Hanifin. Tanev ansluter också tillsammans med Markström från Vancouver till Calgary. Så att jag tror att Calgary kommer bli ett topplag i den här divisionen.
Ska vi ta dina fyra topplag då, Håkan, som du tror på? Du behöver inte gå in på varje lag, men bara hur du resonerar. Vilka fyra kommer ta sig till slutspel från North?
Toronto kommer ju definitivt göra det, va? Jag är inte helt säker på de tre andra faktiskt, för att jag tycker att stabiliteten, styrkan mellan Vancouver, Edmonton, Calgary, den är rätt jämn. Den blir liksom lite dagsformsmässigt och sånt här. Och där måste du också lägga in Montreal, tycker jag. Så att egentligen är det fyra lag som slår om tre platser, skulle jag vilja säga. Jag räknar inte. Ottawa ser mycket bättre ut än vanligt. Det ska vi säga. Mm. Men det räcker liksom inte riktigt.
De är sämst men bättre.
Ja, precis. Så att det blir mycket trängre. Och det tycker jag det gäller generellt för NHL från år till år. Att det trängs ihop. Det blir ingen lag som sticker iväg tack vare det här med lönetaket och hela paketet runt omkring. Så att de har ju nått sitt syfte. Det blir ju svårare och svårare att förutse vilka som ska vinna varje år. Och det är samma sak i år, även fast det är det här upplägget som vi nu. Så att det är lite svårt. Men om jag då chansar lite bara på lottodragningen egentligen efter ha satt upp Toronto som enda laget som är slutspelsklart, så skulle jag vilja säga Vancouver. Jag skulle vilja säga Calgary och jag skulle vilja säga Montreal.
Rickard, invändning?
Hallå, vad sa du?
Om Wallin, har du något du vill förändra där eller är det de fyra du är med på också?
Ja, men jag håller med Håkan att det är Toronto som ser riktigt vassa ut på förhand och mest homogena ut. Vancouver kommer gå till slutspel om inget faller ihop. Sen är det lite svårt tippat. Jag skulle ju kunna se att exempelvis Edmonton får den här utvecklingen. Vi vet ju vilka toppar de har. Där handlar det ju om att få ihop försvarsspelet och det handlar om att få ihop framförallt backsidan, tycker jag.
Klebom långtidsskadad, Tyson Barry kommer till.
Exakt, tack Erik. Och det kan ju vara skönt att veta att Klebom är borta hela säsongen. Det är jättetråkigt för honom, men han har ju tydligen haft problem under en längre tid och inte kunnat göra sig själv riktigt rättvisa. Så nej, backsidan behöver man ju göra om och man har ju behövt göra om under lång tid, men får de allt att stämma så, eller inte allt, men får de lite mer att stämma och får det här självförtroendet, så är det ju inte ett lag som kommer ha svårt att göra mål direkt, så de skulle kunna gå långt. Jag har hört en del som tippar på Montreal. Jag är inte helt övertygad, men de brukar vara lite, inte, jag ska inte jämföra med New York Islanders, men de brukar vara lite samma de sista åren, att de är svårspelade och så har de Carey Price i målet. Det kan ju räcka på de flesta kvällarna för att skaka om. Winnipeg hade det lite tyngre i fjol. Hellebuck var grym i målet dock där. Om Laine kan hitta sig själv. Jag gillar Wheeler, hans sätt att leda laget. Det finns en del som talar för att Winnipeg skulle kunna bli ganska så bra också. Sen Calgary är jag inte heller helt såld på, även om jag tycker att de har gjort det bra de senaste åren. Har de verkligen blivit bättre med Markström? Ja, vi får se. Jag tycker att det är extremt jämnt och jag delar uppfattningen att Ottawa, även om de är bättre och har mer spännande spelare, kommer absolut inte räcka till. Så det kommer bli ett härligt race. Och ni får gärna med varm hand plocka ut de fyra som ska gå vidare. För jag tänker ta med 17 inte göra.
Ja, Erik får stänga den där North Division. Vi kommer öppna upp den imorgon igen i NHL-studion såklart.
Jag gillar inte Koskenkorva, men hoppas för Edmonton-fansen att Koskinen spelar bra i Edmonton. Då kniper de fjärdeplatsen precis före Montreal. Och då blir det således Toronto, Calgary, Vancouver och Edmonton som tar sig vidare.
Ja, vilka galna dueller det där kommer bli. Häftigt. Och direkt ut imorgon så är det ju Toronto som möter Montreal. Bara en sån sak.
Oh.
Underbart. Mumma i en liga där världens bästa spelare finns. Varför inte ta fram de fem största stjärnorna och låta Wallin plocka fram sin liströst? Hur låter det?
Ja, kära hockeyvänner. Välkomna till Viaplays podcast topplista. Nej, förlåt.
Det är underbart. Du har mitt jobb imorgon. Ja. Jag kommenterar.
Jag vet hur svårt det är efter min och Eriks lilla prao. Men de fem största stjärnorna i ligan, det här kan man ju vrida och vända på med vem som är bäst eller vem som är största stjärnan. Och jag gick utifrån mitt perspektiv vilka jag tycker att är de störst lysande stjärnorna. Vilka namn som sticker ut mest för mig. Och om jag börjar bakifrån då på plats fem, då har jag tagit med en som omöjligt går att lämna en stjärnlista i NHL. Det är Alexander Ovechkin. Han må ha tappat lite grann i fart med åldern, men han har ju inte tappat sin förmåga att göra mål. Så han kommer fortsätta göra mål även den här säsongen. Han attackerar. Erik har ju spottat att han kommer gå om Wayne Gretzkys rekord. Så då får han fortsätta göra mål. Inte 50 mål i år då kanske. Det blir väl väldigt svårt på 56 matcher. Men säg att han kommer upp över 30 mål i år igen. Så jag tycker han förtjänar att vara med på en sån lista. På fjärde plats så tar jag det bästa Sverige har att komma med i dessa dagar. Viktor Hedman som var grym i slutspelet och kommer fortsätta vara grym. Och har väl fortsatt med stackprocessen också, Erik. Så det finns utvecklingspotential även i världens bästa back.
Levande
bevis på det. På plats tre, den bästa spelaren över de senaste 20 åren, om vi får sträcka oss så långt, Sidney Crosby, som fortfarande är otroligt jämn och otroligt bra, om än i ett sämre lag, men fortfarande någon som alltid gör det här lilla extra ihop med ett stabilt jobb i övrigt. Så han ska vara med på stjärnlistan enligt mig. Sen kommer vi till plats ett och två. Där har vi på plats två på min lista kanske den som har alla förutsättningar att bli nummer ett. Alltså Nathan MacKinnon som har brånat, har haft lite tungt att få igång produktionen i ligan. Bara lyft sitt spel år in och år ut och kombinera det med ett otroligt artisteri. Samt det hårda jobbet i övrigt och den farten han spelar i är det bara en som kan matcha. Nämligen han som är etta på listan och det är fortfarande Connor McDavid för mig. Det enda som man håller emot honom är hans lags brist på framgång i slutspel. Men det är den bästa spelaren. Har gjort mest poäng de senaste åren. Har tagit sitt ansvar på det bästa sätt man kan göra. Och kommer fortfarande vara den bästa. När han spelar på sin topp så har han inga övermän enligt mig. Så varsågoda. Gör om listan vad ni vill. Men det här är mina fem största stjärnor.
Underbart. McDavid, MacKinnon, Crosby, Hedman och Ovechkin. Ja, det lyser väl upp rätt klart. Eller vad säger du, Sörgen?
Det gör det, vet du. Och sen så dyker det alltid upp nya spelare, va? Kirill Kaprizov som dyker upp i år, som ska vara den bästa utanför NHL, och dyker upp i Minnesota. Det blir intressant att se vad han kan göra. Så att de där fem är ju inte då, så att säga, cementerade där uppe. Det kommer dyka upp nya, va? Ja. Panarin, Zibanejad. Ska vi fortsätta? Braden Point, vad är han?
Ja, alltså, så är det. Det är inte lätt att slå sig in.
Det finns så mycket spelare, va?
Nej. Är någon målvakt som ska in, Erik?
Andrei Vasiljevski. Jag satt och drömde här, Rickards eminenta topp 5. Så lägger vi till Vasiljevski. Tänk att se de här fem i powerplay. Ovechkin, Hedman, Crosby, McKinnon, McDavid. Håll i hatten.
Ja, verkligen. Håll fast den här hatten så går vi vidare i den här podcasten. Via Plays hockeypodcast tar det första breaket efter 1 timme och 13 minuter. Det visar att vi är rätt laddade för en ny NHL-säsong som startar upp på V-Sport Hockey via Play 23.00 onsdag kväll. 23.30 så är det nedsläpp mellan Philadelphia och i Pittsburgh. Det är väl 5 matcher totalt då första natten att följa. Och sen så har vi faktiskt NHL-studio på söndag också. Då är det där sköna mötet som vi plockade upp i fjol också mellan Pittsburgh och Washington. Det brukar ju smälla till de där matcherna och nedsläpp 18.00. Det blir väl helt suveränt. Men vi lämnar NHL en stund nu och bara avslutar den här podcasten med en liten reflektion på junior-VM som var. Och en intressant diskussion som kom upp där i studion mellan Erik och Rickard. Ni pratade om att man måste gilla att det tävlar, måste tävlas mer. Och det är inte farligt att vara ledsen. Hur mycket reaktion fick du på det, Erik, efter klippet som spred som en löpeld i hockeybubblan i Sverige?
Jag kan säga att jag fick extremt mycket reaktioner. Får jag läsa upp ett sms bara från den största vinnaren i svensk hockey genom tiderna, Håkan Loob?
Japp. Yep.
Jag vill bara veta att du ska ha mitt 100-procentiga stöd i allt du säger. Vi saknar tyvärr vinnarskalle just nu i svensk hockey. Leadership and winning attitude is the name of the game, Loober. Det var det.
Ja, vad tänker du när du hör det där och när du satt och lyssnade till diskussionen, Håkan?
Ja, på den vänster, alltså det här är, det är lite en generationsfråga, känns det som. Och då räknar jag inte med, då räknar jag faktiskt med i samma generation som Erik och Rickard, de stackarna. det får de ta. Alltså, det är inte lätt att ta på heller, va? För vi pratar om någonting som vi egentligen inte riktigt vet och som egentligen är väldigt varierande. Vi pratar om vinnarskallar här. Ja, vad är vinnarskallar här? Ja, det är ju att täcka skott i ena läget och skjuta pucken i andra läget. Alltså, du kan ju lägga in så mycket i det. Men generellt så har vi väl kanske en lite mera... alltså vi har ju fått en lite mera attityd av ansvarsfrihet från många spelare nu för tiden. Alltså man frånsäger sig ansvar i vissa lägen. Det är någon annan som ska göra det. Är det agenten, är det föräldrar? Det är inte många som tar ansvar för sina egna handlingar rakt igenom. Det är alltid någon som ska få steppa in när det behövs, va? Och det är ju lite om det här att man vid ett riktigt hårt och tufft läge så tittar man åt höger och vänster istället för att titta rakt fram och gå först. Det är liksom det jag menar som kanske är lite annorlunda. Och sen är ju nästa fråga i det här fallet då egentligen, är det en uppfostringsfråga, är det en attitydfråga eller är det en DNA-fråga? Ja, det kan nog vara en stor del DNA faktiskt och uppfostran då. Det är lite blandat Darwin och genetik här. För jag tror inte så att säga att det svenska samhällssystemet eller att vi inte kanske då har serier eller tabeller från ett visst antal år, att det har slagit igenom så långt redan att vi kan liksom härleda det till det, utan det är någon fråga om egentligen lite generation för generation att vi har inte så många spelare att vi får den typen av vinnarskallar, om vi får uttrycka det så, i varje årgång, utan vi har alltid haft kanske bara vid ett par tillfällen rätt typ av spelare som har kunnat spela upp där. Så att jag tror det är mer den delen av det hela som är lite problematisk, att vi förväntar oss att vi ska vara så bra varenda gång, men tittar vi lite krasst på det så kanske vi inte har den typen av spelare i varje generation. Finland har fått fram många mera spetsiga spelare. Och det kan komma på skillnad av att det finns ett system av skills coaches istället för som i Sverige där vi har konsulenter som går på lag och föreningar och ska utveckla deras verksamhet, medan i Finland skickar man ut skills coaches till föreningar för att förädla de talanger de har. De går lite spetsigare, de väljer lite tidigare, va? Och det är en skillnad mellan två generationer, eller mellan två länder som kan jämföras rätt så bra på juniornivå faktiskt när det gäller ishockey genom åren. Så att där någonstans har jag en tanke om att man kan så att säga kanske göra en förändring i svensk ishockey för att hitta något annat. Och nu skäller Molly på mig till och med.
Jag vet inte om hon tycker att du har fel där. Vad känner du, Rickard, med tanke på det som du tog fram där i studion också? Det är inte fel att vara ledsen, man måste våga vara ledsen också, men man måste få ut det där och då på isen.
Ja, men det blev ju ett väldigt stort ämne som den bollen jag och Erik tog upp där. Det var ju inte förberett på förhand, utan vi blev ju ombedda om att reagera på varför små eller juniorkronorna åkte ut.
Yep.
Men vi står ju fast i det här, och det här har vi pratat jättemycket om, jag och Erik tillsammans, om att vad är det som gör att svenska hockeyspelare, framförallt landslaget, men också generellt, att vi har skapat en miljö där man är så otroligt dålig på att skydda pucken och vinna pucken jag ska inte säga bekväma, för det, jag upplever att det finns en oförmåga att just göra de här vinnande sakerna i rätt läge. Och det är klart att när man hör Eriks ord här om att man måste våga tävla, det är inte farligt att bli ledsen, då kan man lätt tycka att, som vissa tog det, att det här är att vi klankar ner på de spelarna som spelade det här junior-VM:et. Jag tycker inte att det är det som Erik, jag tror inte att det är det som Erik menar heller, utan det är mer den kollektiva vad ska man säga, attityden kring allting i svensk hockey, att det hela, jag håller med om det här, att det är hela tiden någon annans fel. Att jag menar, man tittar på SHL, bara den här senaste situationen när Greg Scott skulle nicka sargen när de mötte Djurgården mot Rakhshani, det är hela tiden, ja, det är klart att han tog en fuling och slängde sig i sargen när han fick en lätt knuff och tog de två, att han blödde lite i munnen för att få ett powerplay, men då ska det analyseras hela tiden, oj, det är klart han inte kastas in i sargen. Ställ dig upp och spela. Så där har alla spelare gjort det, eller så har spelare gjort det alla tider. Det är inte så att Greg Scott är en hemsk människa, eller det är så att Rakhshani gjorde något brottsligt. Det blir fel beslut. Det är så mycket så här, så att det ska bli så rättvist så att det blir orättvist. Det måste få vara lite kamp. Man måste få bli lite förbannad på varann på isen, utan att det ska liksom stämmas i bäcken. Och jag tror att det är en jättefara, det som har kommit de senaste generationerna, det här att man inte får tacklas när man är liten, och sen helt plötsligt har man inte riktigt koll på hur man ska skydda pucken. Det är en del i det, och sen tacklingarna bakifrån, att man bara i svensk hockey får vända ut ryggen, så är man befriad från att någon ska röra en, för annars så blir det avstängningar och böter och fan och hans moster. Jag vill inte att någon ska tackla i ryggen, och jag vill inte att någon ska tackla i huvudet, men man måste förstå också att det är andra spelare runt på isen som vill ha pucken. Man kommer inte få den i ett paket hela livet. Ju högre upp man kommer, desto svårare blir det att ta pucken. Och som Erik fick sms av Håkan där, och det kan säkert Södergren skriva under på, det var inte lätt att få pucken på 80-talet när man skulle göra mål heller, utan då gällde det att vara beredd att brottas för den och se till att man kommer i rätt lägen. Och det är det som jag upplever har blivit den största förskjutningen jämfört med andra lag, när man ser landslagen och de olika stilarna mot varandra, att svenska spelarna har, återigen, bekvämt kanske inte det ordet jag letar efter, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Jag hoppas att ni andra som lyssnar också förstår vad jag menar, att det måste få vara en lite tuffare miljö där man vänjer sig vid att, ja, nu åkte jag på en smäll, det är okej att vara lite besviken och ledsen, nu måste jag hitta kraften att utveckla mig själv och se till så att det är jag som vinner nästa kamp. Erik, säg till om jag har svävat iväg åt fel håll här, men så tolkar jag debatten som vi råkade starta.
Och innan Erik kommer in där, så bara för att väva ihop allting, juniorkronorna, det är ett guld sedan 1981, vi vann alltså 2012. Vi ska med oss det, och att ni pratade mycket om barnen, alltså ungdomarna som kommer upp. Det var inte juniorkronorna, det här att de inte har fått tävla, för de har ju fått pris i TV-pucken och hela den biten, det har ju ni också koll på. Det var inte det debatten handlar om. Jag fick något sms där om det också. Jo, Alnefelt har fått pris som TV-puckens bästa målvakt, och Holtz har vunnit bästa forward och så vidare. Men det var inte det ni var inne och syftade på, Erik, eller hur?
Nej, utan det är ju in i framtiden. Det är ju för dåligt med bara ett guld sedan 81, och det var 2012 då när Johan Gustafsson och Filip Forsberg och hela det gänget med Johan Larsson som kapten. Och jag pratade med Roger Rönnberg. Hur var den gruppen? Då berättade Roger Rönnberg att ja, om någon inte gav sitt yttersta, varenda situation, då blev de utskällda av kapten Johan Larsson på väg till båset. Så han sa också Rönnberg att det behövs någonting nytt. Ungefär som vi sitter och diskuterar här nu. Det var en juniorutredning med Tommy Boustedt, Anders Hedberg och ett klokt gäng hockeytänkare då. December 2002 drog det igång. Och sen stakar man ut en riktning in i framtiden. Då var det jag och Rickard satt och efterlyst, alltså in i framtiden. Ja. Och det är ingen framkomlig väg att skydda barnen från tävlingsmomentet. Utan låt barnen tävla, låt dem ha resultat från unga år och så lär vi vuxna och ledare barnen att hantera förlust. Då blir man ledsen och besviken. Ja, man får träna mer skott om man ska göra fler mål. Man får träna mer skridskåkning om man vill vinna fler race ute på isen. Man får hitta sätt att bli bättre på. Och vinner man, då lär man sig göra det med respekt utan att håna motståndarna. Tack för idag, vi ses igen nästa vecka. Så att det här grejen med att man tar bort tävlingsmomentet som är så naturligt för oss människor och för alla tjejer och killar som börjar med världens roligaste sport. Man gör dem en otjänst och det var det vi pratade om delvis. Sen var det här med närkampsspelet som är en jätteviktig del, att man måste ju ha pucken för att kunna göra mål. Och där har svensk hockey halkat efter och det säger till och med Johan Garpenlöv som är förbundskapten. Det här vi pratade om i Karjala Cup i studion som också fick enormt mycket svallvågor. Det bekräftar Johan Garpenlöv att ja, det är något vi halkar efter senaste åren och det måste bli bättre. Sen också en annan sak vi har pratat om tidigare podcast, det är ju mental coachning. Borde ju vara en självklarhet i tonåren in på hockeygymnasiet att man har bra mentala coacher som lär spelarna hantera de inre processerna så att man får ut det man har tränat på när det är skarpa lägen i situationer på matcher. Och det är ju också en grej. Men alla de här sakerna vill jag att man gör en ny omtag, en ny sån här juniorutredning där massa hockeytänkare, där vi kan vara med, det duktiga tränare och spelare etc. kan vara med, brainstorma och ta ut en staka ut en riktning så att man skapar fler vinnare i svensk hockey igen och att det är okej att tävla. Och på tal om det här med att gråta, jag har ju sagt i många år, även sedan jag gjorde terapi själv, och upptäckt att det finns en enorm kraft att släppa ut sorg, att när man blir ledsen, ja men då går man hem och gråter och tar hand om det istället för att fly in i spelmissbruk eller andra typer av missbruk. Det är ju jätteviktigt. När man väl är på isen, då biter man ihop och gör allt vad man kan, oavsett vilken roll man har i ett lag, för att laget ska bli vinnande. Det spelar ingen roll om du är backupmålvakt eller om du är första kedjespelare som alla ni tre var, så gör man sin roll till 100% med maximal tävlingsinstinkt för att laget ska bli vinnande. Och sen vinner man, som sagt, respekt. Förlorar man, ja då får man ta hand om det på sitt sätt, hur man nu gör, och så tar man nya tag nästa dag. Ja, man blir lite uppeldad, men det här är ett viktigt ämne. Och som sagt, Gide, som du sa, vi pratar ju inte om juniorkronorna som barn, för det är 18-19-åriga elitspelare, utan vi försökte ju ha en diskussion på uppstuds hur vi ska in i framtiden och sluta med det här svamlet och försöka skydda barnen från besvikelser när man förlorar, för livet är så. Och Leon Bristedt hade en bra intervju med Niklas Wikegård om det, att livet är ju en tävling, man tävlar ju hela tiden, det gäller att lära sig hantera det.
Ja, jag instämmer, och det är ju som sagt utveckling vi alla söker, och på den här nivån så är det ju faktiskt resultat också då. Det är junior-VM som är ju en kassako för väldigt många, och det är klart att det sitter det 1 miljon svenskar sent en kväll och kollar på en kvartsfinal mellan Sverige och Finland, så visar det ju vilken enorm kapacitet junior-VM har. Då är klart att det måste få tävlas också, där vill vi ju se bättre resultat från Sverige, det är väl inget snack om den saken. Vad känner ni? Är det dags att stänga podcast nummer 305 och börja ladda ordentligt nu för NHL-studion som öppnar upp då onsdag?
Kan vi inte
onsdag?
Prata hela vägen fram till 23.00 imorgon kväll?
Jag tror inte det hade varit några problem. Men Håkan måste ut med hunden och Wallin måste bygga vidare på hockeyrinken. Och du ska väl ut i skogen, Erik?
Nej, jag ska faktiskt rätta mig själv att det är Paul Schoenfelder som är målvaktscoach i Carolina och Mike Bales är ju i Buffalo med Linus Ullmark.
Bra.
Och nu ska jag gå ner till havet och ladda, för imorgon kommer ni se en övertänd studio med Håkan, direktören Södergren, Erik Bulten Granqvist och Niklas Sniper Jihde. Holmgren och Wallin kommenterar om jag är rätt underrättad.
Jajamän, och så intervjuar.
Det beror på om man lyssnar på livepodden eller om man kommer spela det här resultatet.
Ja, just det.
Lite senare i veckan.
Eller hur? Och så dyker Jonathan Lindqvist upp med lite reportage och intervjuer också. Det kommer bli mumma det här. Hur laddar du, Håkan?
Jag ska gå ut med hunden, sa du.
Ja, eller hunden går ut med dig.
Nej då, jag släpper mig ut. Det är ju snö, alltså. Hon gillar ju ut och hoppa. Nej, men självklart, alltså, man sitter ju och funderar på både det ena och andra när det gäller just säsongen. Va? Och sen är vi mitt uppe i säsongen hemma i serien också, i SHL. Va? Så att, allting går ju liksom i ett kretslopp. Va? För att det är ju som sagt... Ett, så ska du hålla koll på nutidens stjärnor, men sen ska du hålla koll på framtidens stjärnor. Och nu ska du också vara med på utvecklingen av spelare. Va? För att det går ju aldrig att slappna av det här jobbet. Alltså, jag håller på med det här i... Jag räknar ut nu. Jag håller på med elitidrott, alltså sen var 17. Uh-huh. Och när jag är 62, det är 45 år. Va? Och så börjar man tänka på, vad fan är det man håller på med egentligen? Men det är fortfarande lika jävla roligt varje gång ni träffas här och pratar om det.
Ja, visst,
ja, det är det. Det är på något konstigt det, alltså, man blir lurad till det. Det här är ju inte ett jobb, det här är ju det är en livsstil.
Definitivt, visst är det så. Wallins schema fram till han dyker upp och kommenterar med Holmgren imorgon 23:30 när pucken släpps.
Ja, nej, men det, du har ju gjort min plan för dagen också. Jag ska ut och kolla till rinken här. Nej, men den fryser mest. Annars är det väl och som Håkan säger, man har ju lite att hålla koll på nu när man ska igång igen och läsa på. Sen har vi ju lite barnhämtningar, och det är väl, igår var jag med och spelade innebandy här i vardagsrummet, så jag blev utvisad av min fru för det gick lite för hårt till. Så det är en livsstil med att spela och tävla.
Avstängd.
Ja, men typ. Och då mötte jag ju allt från 9-åringar till 3-åringar. Men det är förbannat kul med idrott, det är förbannat kul med hockey. Det är tur att vi har det i dessa tider, det är tur att vi har det totalt sett. Så något vettigt ska jag väl kunna hitta på tills vi ses imorgon.
Underbart. Det lovar jag. Och jag kräver en bild av Rickard, en bild av Erik nere vid havet och en från Håkan på den här promenaden, så lägger vi ut det på Viaplay Hockeys Instagram-konto.
Får jag bara säga en sak till Rickard? Njut av den här tiden, Rickard, för att Bultens fritids är ett minneblott.
Är det stängt?
De har stängt ner det. De går in i tonår nu, fyller ju 12 år, Jonathan och gänget. Så de vill inte längre att jag ska kalla det för Bultens fritid.
Nej, men du kan komma till Vallentuna och ta över. Jag fick en sån här hård puck, inte de här vanliga puckarna, utan de här som vi leker med i studion. Jag vet inte om de heter, de här som glider bättre på asfalt också.
Ja.
Ja, du vet, en sån fick jag på läppen, det var en Vegas-puck där. Så att det är lite fläskläpp imorgon. Sen gick jag och spelade paddel sen på eftermiddagen. Då fick jag en stenhård backhand rakt i ögat. Så det är lite blåtira också. Så att jag känner mig redo för NHL-starten. Tuffare än någonsin. Se upp.
Så man får spela paddel alltså, men kidsen får inte vara inne och spela och träna i ishallar. Det är, vad är det då?
Det är märkligt. Men vi har en bra grej där. Vi kommer 5 minuter efter utsatt tid faktiskt. Så går vi rakt in på banan. För då har alla andra börjat spela. Så spelar man bara med dem som man känner. Och två av dem har faktiskt antikroppar, så det är ganska bra. Den tredje brukar vara min storebror, så att det är ganska lugnt. Annars skulle jag inte spela.
När jag tittar i spegeln så känner jag också som att jag har antikroppar ibland.
Ja, det är så. Ja, ta med dem, Håkan, från Norge till Sverige, så är du välkommen till NHL-studion imorgon. Och alla lyssnare, vi är väldigt glada att ni följer den här podcasten. Nummer 305 var detta. Och ni som söker information där om vad vi tycker om hockey-VM i Belarus, gå tillbaka i arkivet så söker ni upp det. Vi hade en lång diskussion om detta innan jul där. Så att det är en åsikt som står kvar från oss. Och framförallt var det väl Håkan där som pratade om detta. Och det är ju på tapeten nu igen efter ett besök i Belarus där. Det var väl, var det Fasel som var där?
Ja, Fasel var
där. Ja.
Krama om Lukashenko, va? Det här ska bli spännande att följa, va? För att det här går mot ett... Det här är lite... Det är lite Trump. Lite Trump-mini, va? I den här affären.
Men där har ju både Rickard, jag och Håkan sagt tydligt att vi tycker absolut inte att spela i Vitryssland.
Kan vi bestämma att vi bojkottar Vitryssland?
Ja, vi gör det.
Ja, det gör vi.
Podcasten bojkottar Belarus hockey-VM.
Och vet ni vad? Alltså 69 så gick VM i Stockholm och då flyttade sig från Prag av ungefär liknande orsaker. Alltså. Då var det ryssarna som gick in nu i Tjeckien, Tjeckoslovakien. Men här är det ju nästan lika på samma nivå. Va? För att det är ju, de är ju ockuperade av sin egen armé. Va? Så att det finns väl liksom prejudikat för att flytta skiten.
Ja. Var du med och spelade då, Håkan?
Jag var första reserv på hemmaplan.
Taxiskåd. Taxiskåd. Ja, jag bara skojar. Underbart, solen lyser utanför nu. Välkomna till Stockholm och till alla tittare då också när det gäller våran NHL-satsning. Det kommer ofta bli på söndagar som de placerar fina tider och startar redan på söndag när det är 17.30 tid som gäller för mötet mellan Pittsburgh och Washington. Men premiär alltså 23.00 onsdag när det är Philadelphia mot Pittsburgh på V-Sport Hockey och Viaplay. Med den tanken så lämnar vi den här podcasten och säger tack till Rickard, tack till Håkan, tack till Erik och ha en angenäm dag mina herrar och på återhörande. Hej! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra! Ja. Jag älskar det.
Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected and a save. Rebound save.
That was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.